Varmt välkomna till Placera-podden, vår lilla fredagssändning som är alldeles för låg, skrikig och mumlig. Men vi kör en vecka till ändå. Jag sitter med mina kollegor på höger sida, Carl Lantz. Mitt emot mig har jag Elinor och tvärs över bordet har jag Per Ståhl.
Jag ska vara still idag och hålla i den här. Men du Lantz, du har ju varit i London.
Ja.
På sån här, träffat de stora... De riktigt stora investmentbankerna.
Elefanterna, ja. Morgan Stanley och JP Morgan har jag träffat.
Hur är det där borta? Hur
ser man? Stämningen är väl ganska dålig egentligen. Man ser väl att allting är på väg neråt. Och frågan är väl snarare då hur långt ner vi ska då. Om vi ska ner till en riktig recession eller bara en riktig konjunkturdämpning så att säga. Men det enda som håller det uppe då är ju amerikanska konsumenterna kan man säga. Det var ju slutsatsen. Det var lite intressant då vad man ska vara investerad i den här miljön, pratar vi om också. Särskilt när det gäller Europa så tror ju då Morgan Stanley på den brittiska aktiemarknaden. Att det kan vara ett ställe man kan gömma sig på. Särskilt då small cap-bolag i Storbritannien.
Jag tänkte just fråga med Brexit och allt. Men då var
fast de har tagit ut 80% av det negativa vid en hård Brexit ska redan ligga i aktiekurserna då.
Så det är klassiskt bottenfiske?
Det är, lite som om man har ett års sikt så är det minst ett års horisont på sina investeringar.
Och visst måste det vara då nu, alltså när osäkerheten är som störst, ja. Eller när det närmar sig. Det är
precis.
Nu man ska köpa.
Det är nu du ska köpa, ja. Det som är bra med brittiska bolag är att de är ju beroende av den inhemska brittiska ekonomin som då har gått ganska knackigt nu sen Brexit. Och de har haft jättemycket utflöden också, alltså utflöden under 3 års tid. Och gillar då över 4% småkapbolagen och värderingen är på så här 10 års lägst också jämfört med midcapbolagen i Storbritannien.
Var det någon särskild bransch då som var?
Nej, det här var övergripande brittiska småkaps. Och kanske då undvika FTSE 100 då som är deras motsvarande OMX30 storbolagsindex då, för att de är väldigt beroende av växelkurser då. 80% av omsättningen genereras utanför Storbritannien. Så att mer brittiska small caps var slutsatsen man ska köpa nu.
Pratar de något om valutarörelser i samband med Brexit? Tror man att det finns det mer nedsida i pundet om det går fel? Eller om man ska...
Absolut, det finns det. Definitivt mer nedsida. Men det är kanske det största hotet då mot mindre valutor som fortsatt nedgång för kronan och mindre valutor helt enkelt. Så att de som drabbas hårdast är ju små öppna ekonomier så att säga av det här.
Intressant, för jag intervjuade Jonas Thulin som är asset management chef på Penser och de höll ju sig fullständigt borta från Storbritannien.
Ja, det är intressant. Det är väldigt underinvesterat då. Det är ju ett argument också för att det.
Jag tror som det är, för jag träffar jättemånga som håller sig borta. Men samtidigt säger de att sannolikt kan man göra sin bästa trade någonsin om man hamnar rätt. Liksom, att det kommer att bli sånt tillfälle som kanske inte kommer tillbaka på flera decennier. Men jag förstår, jag träffar jättemånga som inser att det kan vara så, men som håller sig borta. Hellre fly en illa effekt eller något sånt där.
Alltså man vet ju aldrig var botten är riktigt. Och fallhöjden kan ju fortfarande vara stor, teoretiskt på kort sikt.
Och det handlar om man vill betta på det här, betta på politiken eller inte, antar jag.
Ja, dels det och sen också då att så många har lämnat marknaden så den är väldigt pressad helt enkelt.
Ja, den är ju i bofärden ju med hela tiden, som liksom lägsta allokering någonsin eller på, liksom på 30 år har de aldrig varit så underviktade investerarna. Europa i allmänhet, men i Storbritannien i synnerhet nu då. Ja. Och därav som du säger att det är så billigt nu. Ja, den har inte varit så här billig på
30 år eller?
Är det 30 år till och med?
Ja. Han jag träffade då Graham Secker på Morgan Stanley. Han var från början var han ju expert på brittiska aktiemarknaden bara, men nu var han då chef för hela den europeiska aktiestrategin på Morgan Stanley. Men han är ju väldigt kunnig just på den brittiska marknaden då, så att och han trodde ju att det här var ett av de väldigt få ställena där man kan få en köpa värde så att säga som inte är en värdefälla. Som Ryssland till exempel är ju ofta talar man om en värdefälla då, att det är billigt, men det är ju alltid billigt
alltid
så att säga.
Billigt. Mm.
Men här skulle man kunna tänka sig en vändning då liksom.
Men jag har en annan
berätta.
ja, men det, den kom ju på morgonen. Det är ju våran huvudägare. Avanza, de hade någon, nu får ni rätta mig lite, men de hade någon kundundersökning idag där man såg väldigt mörkt på investeringar nu och på börsen och allt det här. Lite på ditt tema, vad de ser i London. Men jag tänker ju så här, jag är ju alltid så optimistisk här, det vet ni ju. Oftast i alla fall. Och då tänker jag att det är ju som mörkast när det vänder. Och om en sån här kundundersökning kommer ut nu när våra liksom kunderna ser jättemörkt på aktiemarknaden på det mesta.
Spararna brukar ha fel?
Ja, eller no, kanske, ja, egentligen inte. Jag tänker mer på mörkret, att det har inte varit, man har inte sett det så här mörkt, att nu kanske det är som mörkast. Att det kanske vänder. Alltså på det här temat, att det är som, när det är som mörkast så då vänder det, men man ser det ju inte förrän det blir ljus. Ja, det blir lite ljusare kanske, inte, man vet inte, men sen så är det ju ljust där borta i tunneln någonstans då.
Det finns ju en tröghet i allting också. Mm. Och vi satt på tunnelbanan på vägen hem och pratade om LVMHs rapport. Mm. Och du berättade att siffrorna såg som sämst ut 2009. Mm. Då växte bolaget ingenting. Och det här är ju alltså 2 år efter finanskrisen startade, kan man säga. Och det är ju lite märkligt, för krisen var ju över då, när försäljningen bottnade, kan man väl säga.
Men det kändes ju som orkas. Vi var ju alla med då på något sätt. Alltså jag vet ju själv, mars 2009, då alltså tittar man nu grafmässigt så vände det ju då. Mm. För då var det ju någon form av botten på börserna. Men jag var ju själv där. Då satt jag och handlade faktiskt själv. Och då kände man inte att det var någon vändning. Och det gjorde man inte i april heller, eller maj. Eller juni riktigt.
Ja, men vi hade ju ändå haft en rejäl krisstämningen då. Är ju någonting helt annat än det som ja, media det beskriver idag. Som
det
en kris.
Kris
nej, det är ingen kris. Exakt, det är det jag vill komma till. Att det saknas några steg i den här cykeln, om man ska säga, kallar det.
Men det konstiga är ju att inköpschefsindex är ju, för industrin då, är ju väldigt lågt. Medans konsumenterna är fortfarande på bra humör. Så det är en väldig liksom skillnad mellan de två sidorna. Och frågan är ju då vem som kommer att, vilket index kommer att förändras först så att säga. Och åt vilket håll liksom. Mm. Alltså kommer industri, inköpschefsindex och dra med sig konsumenterna ner, eller blir det så att index på industrin kommer att hinna stiga? Det är ju den stora frågan egentligen nu.
Mm. Den intervjun där som jag inte gjort och som jag tror kommer ut på måndag, eller som jag har gjort men som inte har kommit ut än, han menar ju på det att man lägger alldeles för stor vikt vid ISM och att de har verkligen haft fel för åt andra hållet också, och att det vi ser i ISM nu väldigt mycket liksom motsvarar den dippen som vi hade i höstas på aktiemarknaden. Ja, så att, men han är ju ganska ensam ändå att vara så optimistisk, men det behöver ju inte betyda att han har fel.
Nej, verkligen inte.
Och det är också skillnad att tänka på konjunktur, för man pratar, det blir lätt även, jag tror att även ni som är så väldigt vana, det är ändå lätt att man blandar ihop också börsen med ekonomin. Och det är ju faktiskt inte alls samma sak, för det är inte, när lågkonjunkturen är som värst behöver det inte betyda att börsen står på botten.
Nej, det är ju framåtblickande.
Så det handlar om förväntningar.
Det handlar ju så mycket om förväntningar.
Så vi kanske redan har,
att vi har passerat. Det är så mörkast. Det är lite min poäng med Avanza. Vi kanske är det mörkaste nu att vi har passerat. Mm. Ja, något i den.
Men då, i så fall har spararna rätt.
I så fall har ju spararna rätt. Vi får väl se vad det lider. Liksom.
Det måste ju snart vara dags att köpa ganska många sektorer i Europa då också. Ja. Alltså dina favoritbolag. Tysk verkstad, industri. Tysk industri.
Mm. Tysk industri är mycket bättre på att handelskonflikten avslutas också. Så det är ganska beroende av det också.
Och det gynnar svensk industri som är mycket underleverantörer.
Ja, väldigt mycket. Mm. Ungefär 30% av europeiska bolagens omsättning kommer från tillväxtmarknaden också. Så att det är mycket beroende av, ja, av just handels, att handelsrelationerna blir bättre.
Mm. Och sen så har vi väl stimulanser på väg. Det kan man väl fastställa nästan.
Ja, vi har som nytt QE-program här, exakt, i november till exempel. Sen tror jag, i London då tror man inte att det kommer få sådär jättestor effekt på just aktiemarknaderna.
Okay.
Utan det är snarare något för obligationsmarknaderna då. Det som däremot kommer att vara positivt är att man tror ju på mer, att det kommer mer stimulanser från Europas länder så att säga. Och att det möjligen kan dra upp det. Och sen finns det också mycket krut kvar när det gäller att göra återköp också bland europeiska bolag. Så att man har inte alls sett samma mängd återköp som jag sett i USA till exempel.
Lite sparsammare har man varit.
Väldigt mycket sparsammare. Det finns mycket, mycket kvar där att göra.
Och det är lite intressant. Jag tänkte, vi pratade om det tidigare, att det var så stora utflöden. Liksom, man är många globala investerare underviktade.
Europa, ja.
Europa. Och särskilt då Storbritannien, men ändå i Europa, och det har varit så stora utflöden.
30 månader i rad har det varit utflöden.
Har det varit nettoutflöden? Det
har aldrig hänt förut.
Men ändå, så jag reflekterar, för jag skrev lite om Europafonder för några veckor sedan. För jag, det slog mig att det, visst, det finns en valutaeffekt, men fonderna hade gått bättre än Sverigefonder som fondkategori då. Vilket man kanske inte är medveten om man läser tidningar och all dålig statistik. För den har ju varit mycket sämre ute i Europa än vad den har varit i Sverige och så vidare. Då. Så det tycker jag är lite intressant när flödena vänder. Om börsen ändå har lyckats gå upp nu när det är stora nettoutflöden, hur det kan bli, att det kan bli ganska stor. Skulle kunna bli en stor effekt.
Det kan bli en rejäl vändning när det väl vänder, ja, precis.
Men nu tänkte jag ställa en fråga till er.
Gör det.
Teddy Bear Index.
Vad är det för något?
Har ni hört det?
Nej.
Nej.
Ni vet ju alla vad teddybjörnar är. Det är något, vad gör man med dem? De gillar man ju att
krama.
Man gosar med dem. Ja.
Precis. Nej, jag var på sån här ett Asienseminarium igår. Och då pratade de om Teddy Bear Index. Att mycket stora delar av den asiatiska marknaden och den kinesiska i synnerhet har drivits av Teddy Bear Index. Alltså aktier som man jättegärna kramar och som har gått bra i flera års tid och fortsätter att gå bra. Det är typ Alibaba, Tencent, Ping An. Det är stora kinesiska eller asiatiska bolag då som investerarna kramar sig fast vid när det blåser lite nu, det är handelskrig och det ena med det andra. De hade någon teori om att är man riktigt contrarian eller motsatt, så ska man börja handla, ska man kanske bara sälja de här bolagen, de här Teddy Bear Index, och köpa bolag som kanske delar ut med lite mer PS-tänk, bolag som kanske har bra balansräkningar, som kommer att börja dela ut mer och är lågt värderade.
Lite mer cykliskt kanske också då?
Ja, sannolikt mer cykliskt kan jag tänka mig faktiskt.
Men vad är det mer för, hur många bolag är det som finns på det här Teddy Bear Index?
Nej, men grejen är att det är inte så många. Det var översta percentilen tror jag som har gått riktigt bra, om man bryter ner indexet då. Och de som har gått riktigt dåligt är jättemånga. Stor del av liksom hela indexuniversitet har ju gått väldigt dåligt och som inte hör till Teddy Bear Index. Att det är bara en liten klick. Och de har gått liksom väldigt, väldigt bra. Fondförvaltarna kramar gärna de här jättemycket.
Som är väldigt koncentrerade då?
Ja, det är väldigt koncentrerat. Mm. Och det kan vara som man kallar för en crowded trade, att det är för många som är där och det kan bli smärtsamt när, om det blir en revision då, eller att man går in i andra typer av bolag. Sen tror jag med en annan sak som är lite intressant, på tal om likheter mellan Asien och Sverige då. Nu ska jag inte köra av B-aktier, för det har vi pratat om. Det var Hongkong. Nu är det inga IPO på Hongkong. Det är väl inne 15 eller 16 veckan nu med demonstrationer. Alibaba skulle göra en sekundärlistning på Hongkongbörsen till 20 miljarder dollar som man ville ha för att investera i nya bolag. Den har man screenlagt och det görs inga IPO. Men man har gjort en regelförändring på Hongkongbörsen.
Berätta.
Som är då jättestort. För en svensk investerare var det inte stort alls. Jag förstod inte att det var en ny regel. Det var att nu ska man tillåta bolag som inte uppvisar vinst eller förväntas göra en vinst närmaste året eller åren få notera sig, göra en IPO. Alltså förlustbolag helt enkelt. Vilket vi är ganska vana vid i Sverige, att många medtechbolag.
Definitionen av ett IPO
i Sverige är ju att de inte gör vinst och förväntas göra vinst på rätt många år, utan köper man in där så får man med några nya emissioner också. Skämt åsido, det tror de kommer dra jättemycket medtech och hälsovårdsbolag från kinesiska bolag då till att notera sig på Hongkongbörsen. Men det bygger på att det lugnar ner sig med demonstrationer och marknaden på något sätt blir normal då. Så det ser de, så vi får se. Och även om svenska bolag vill notera sig på Hongkongbörsen. Ja, ingen aning. Men det var en lite så här reflektion. Och sen en sista reflektion. Vi har ju pratat om att Europa kanske är underinvesterat i många globala portföljer. de har gjort en undersökning med de amerikanska, eller vad heter det, kinesiska aktierna nu, som det är ju bolag som är noterade på fastlandskina på någon av de två börserna som man kan handla på Hongkong via ett utbytesprogram då. Men idén är med det att MSCI, amerikansk indexberäknare, har ju ökat takten i inkluderingen då, att man inkluderar mer och mer av de här bolagen, och det är att förvaltarkollektivet måste investera oavsett om du är aktiv eller passiv, så kommer det med olika index och sådär då. Amerikanerna har varit jätteduktiga på det. De är ganska snabbfotade. Nu har ju Trump rytit till lite sista veckorna här. Ska vi verkligen investera i kinesiska bolag? Så. Men hur som helst, i Europa har man gjort studier och där är man ju inte lika snabb då. Så där ser man att det finns... jag undrar om kinesiska aktier, om tåget har gått. Men om europeerna kommer med på tåget som underinvesterade, så tror man... Då finns det ett stort flöde dit. Men, berättar de, svenskarna är väldigt långt framme. De har jättestor allokering. Och jag tänkte, du hade ju en jättefin gäst här i veckan. Mm. En av Nordeuropas... Ja, shit, vi har Norge i Nordeuropa också. Mm. Men om vi exkluderar Norge då...
De är lite större där med deras
oljefond. Ja, de har en liten större fond. Men en av... Ja, den är ju en gigantisk fond. Du får gärna berätta. Men där, de har ju exponering emot det här.
Sjunde AP-fondens vd, Rickard Grötheim, var ju poddade jag med. Precis, och vad var det du ville veta?
Men min poäng var, för jag har varit på flera seminarium, jag har varit ganska, jag gillar det här med aktier, och jag vet att AP-fonderna i sig, AP2-an och de här, varit inne jättetidigt i kinesiska aktier. Mm. Och AP7-an också, som de är indexbaserade och har mycket att vi ligger jättelångt fram. Det var min poäng med diversifiering och att vi nog är ett föredöme att investera även Kina och
de satsar mer och mer på tillväxtmarknader. Mm. Men även onoterade bolag och sånt, vilket jag tyckte var intressant.
Men jag har tänkt på en sak, för den är jättestor. Vet ni hur stor AP7-an är?
Ja,
du vet.
Av naturliga
vet
skäl.
Vet ni hur stor...
Gissa.
Alltså jag säger en stor global fond, en riktigt stor bjässe kan vara så här 70-80 miljarder. Och då har ju den 50-70 aktier. Så det blir inte så mycket varje aktier. Hur stor tror ni? Alltså det är en jättebjässe.
Är den 600?
Ja, den är runt 600.
550 i aktiefonden och 50 i räntefonden.
Ja, 50 i räntefonden. Ja. Ja. Det är mycket.
Det är mycket pengar. De lär bli ännu större nu då, när PPM gör som.
Ja, sannolikt. Mm. Men det som Carl Lantz säger, han borde ha gått in i AP7-an, aktiefond tidigare, med sitt PPM-sparande.
Jag bytte för 2 år sedan. Mm. Det är det bästa jag har gjort.
Ja. Ja, men det är kul, för han börjar med, ja men det är så bra att göra för de här som inte kan eller inte vill välja. Men det är nog ganska många som både kan och vill välja som väljer dem. Så man får väl ändå verkligen ge dem en klapp på axeln att de har gjort ett gott arbete.
Ja, men det tycker
verkligen
jag.
Verkligen är så. Jag tycker så att även om man kan och vill välja så att säga, så är det ju flera dagars fördröjning till exempel när du ska byta i det här PPM-systemet. Och bara det kan ju timingmässigt göra att du hamnar jättefel. Liksom. Mm. Så att jag tycker AP7 är jättebra. Liksom.
Mm. Nu drar de ner på risken dock.
Ja,
blir det ju, nu har de drar ner på, har dragit ner på risken i flera omgångar. Mm. Så,
hur stor hävstång har de nu?
115.
Är det tillfälligt eller är det alltså en permanent åtgärd?
Nej, det är tillfälligt. De kan dra ner och dra upp den där lite som de vill.
Mm. Och vad är max? Mycket?
Jag tror att de har varit uppe på 150 någon gång.
Okay.
Ja, det känner
men det
jag.
Var, ja, för det
är
var
några år sedan, va?
Ja, jag tror att det var i början. Mm. Och då snackar vi IT-krasch och allt det där. Mm. Men det betyder ju också att det går ju sämre när det går neråt. Och hittills har det ju verkligen varit ett framgångskoncept.
Det kan ju samtidigt vara en liten varningsklocka då, att de drar ner på den här hävstången för alltså vanliga småsparare så att säga. Alltså det kan ju, de är ju extremt duktiga då och de ser ju någonting också när de drar ner. Så att de ser ju en tuffare marknad framöver kanske.
De har väl haft mycket att vinna på dollarn också?
Absolut. De har ingen valutasäkring överhuvudtaget. Nej. Och det har ju verkligen legat dem i händerna nu. Så ja. Men det var intressant. Det får ni lyssna på.
Ja, jag ska lyssna på det. Det är min helg poddslyssning, helt klart. Den ska jag lyssna på. Det rekommenderar jag till alla. Lyssna på AP7-an. Lyssna och lär.
Det ska vi ha. Vad har du på hjärtat, Fredrik?
Oj, vad har jag på hjärtat? Det som jag kan skicka med. Jag skrev om ett en händelse i ett bolag som heter Ring Central. Ett amerikanskt bolag som levererar typ telefonväxlar i digitalt format som en tjänst, alltså en SaaS-tjänst. Det i sig är inte det häftiga, utan det är att de har ingått ett samarbete med en traditionell leverantör av telefonväxlar, alltså fasta apparater, som heter Avaya. Och de har ungefär 100 miljoner kunder eller liksom användare Avaya. Och Ring Central har 2 miljoner användare, och bara det är liksom en saga i sig. Nu får de alltså tillgång till alla de som inte hunnit byta till digitala lösningar i ett slag då. För de kommer sköta tekniken i Avayas nya lösning. Och jag tror att den här typen av samarbeten är framtiden för SaaS-bolagen och de som faktiskt ska kunna bli lönsamma. För det finns så många i alla olika nischer. Det finns säkert ett 15-tal som sysslar med såna här kommunikationsplattformar. Och det är de som hittar de här kontrakten som kommer klara sig och finnas om 10 år. Så att jag hoppas att vi kommer få se mera sådana här samarbeten även i andra delar av SaaS-sfären och bland andra mjukvarubolag. Vi har sett sådana här samarbeten där små molntjänstleverantörer samarbetar med Amazon och med Microsoft och sådär. Och tagit upp det tidigare. Och jag vill se mer sånt. Hoppas få se mer sånt.
Mer samarbeten?
Ja, jag tror att det är vägen att gå framåt för att komma åt de stora kundgrupperna, man säger. Få lite massa och volym. Så det tycker jag är coolt.
Ring Central.
Ja, det är bara egentligen själva affären eller samarbetet som är det häftiga. Bolaget har jag inte så jättemycket att säga.
Jag tänkte på det, jag håller på att skriva nu om sparappar. Det är väl lite samma, eller om jag förstod dig rätt då. Att, och det finns ju uppenbarligen då ett ganska stort behov bland folk att ha sådana sparappar. Det ska vara kul att spara och det ska bli väldigt sådär visuellt att nå sina mål och så. Medan då de tjänar inga pengar alls, de bara blöder pengar för att de, ja, av naturliga skäl, det är väldigt svårt att få dem att få intäkter för det kostar ingenting att ha de här apparna. Men bankerna har ju inget sånt.
Nej.
Så där kan man ju, skulle man ju, är det den typen av samarbete? Och där tänkte jag så här, varför har inte någon av bankerna köpt någon av de här eller gått in verkligen på allvar och eller gjort, helt enkelt bara kopierat, gjort något liknande? För uppenbarligen finns det ju ett stort behov.
Det är en jättebra fråga. Typ inloggningar med BankID är ju en sån sak som vissa bolag försöker kopiera. Men där det blir väldigt, väldigt svårt i och med att alla behöver sitt BankID för att komma åt sitt bankkonto. Så varför välja något annat överhuvudtaget? Men det finns bolag som försöker och det går att använda andra lösningar. Men det gäller ju att vara oumbärlig, så att säga, som BankID då.
Mm.
Och det finns nog fler exempel än så. Men absolut, någon av storbankerna borde köpa en sån där. Vad heter de? Dreams
och Novo och Gimmi. Är de?
Ja. Eller samarbeta.
Eller samarbeta.
De samarbetar ju, de måste ju ändå ha liksom, de här tillstånden och så. Så de samarbetar ju, men det är betydligt mindre aktörer. Och ja, det känns som att man skulle kunna, det finns en del förbättringspotential. Och som sagt, de blöder pengar.
Mm. Men bankerna är väl fortfarande i den situationen att de själva vill göra det här, tänker jag, att själva utveckla det, eller?
Ja, säkert. Och Handelsbanken har väl någon sån här barnapp då. Så. Men frågan är de så duktiga på det då?
Förmodligen inte.
Men jag tror att de vill äga. Det har de inte tradition av att äga allt.
Ja.
Och de samarbeten de har de ju gjort bankmässigt som BankID och BankGirot. Och då har bankerna gått ihop när man samarbetar liksom, traditionellt. Nu pratar jag väldigt tyst. Jag tänkte på en annan sak. Jag sitter här med en rapport. Rapportsäsongen har ju dragit igång lite. Och jag tänkte höra om ni har gjort några aktieaffärer. Jag vet att någon vid bordet har gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Jag ett av mina innehav som vi gillar på Placera. LVMH. Du kanske gillar väskorna, vad vet jag. Men hur som helst, de har bra.
Varför bara jag?
Nej, men jag älskar ju deras produkter.
Det är jättemodernt.
Ja. Jag älskar också deras väskor.
Ja, men jag tänkte väskorna tycker jag. Men det kom en jättebra rapport igår där man har, visst, Hongkong har påverkat, men inte så mycket som man hade förväntat sig, och man växer fortfarande jättebra. Bra, det är ett av våra innehav på Placeras köpvärda aktielista, vilket jag tycker är bra. Och jag äger själv där. Jag har inte köpt mer, men jag har det jag har. Men har ni gjort några affärer nu då inför rapportperioden och det har dragit igång lite?
Jag har ökat lite grann i mitt tyska fintechbolag Wirecard faktiskt. De hade kapitalmarknadsdag i New York här i veckan där de la fram en femårsprognos som var så häpnadsväckande. Höjningen var så stark så att ingen trodde på den.
Nej.
Så att aktien föll. Eller ingen ska inte säga. Men
de trodde att det var liksom tryckfelsnisse som hade varit framme då.
Ja, eller de tyckte att de var för bra. Och fem år kan man ändå inte prognostisera så att säga. Det bästa fintechbolag i världen är Visa då, och de ger bara prognos för ett år framåt, sa en analytiker till exempel. Mm. Så att då passade jag på att öka lite. För att jag tror ju på aktien. Helt enkelt. Och det är en del också av att placeras köpa aktier.
Ja, den ligger med,
Där. Mm.
De har väl också granskat sig själva och kommit fram till att de här oegentligheterna inte är några oegentligheter.
Ja, de har kommit fram till att det i alla fall inte är så farligt med de här oegentligheterna som kanske är oegentligheter. Det vet vi inte ännu.
Nej, just det. Som inte är oegentligheter. Nej. Enligt bolaget.
Fredrik, du ser att trade.
Nej, men jag har gjort lite små grejer som, men de är inte av någon större vikt. Jag har flyttat runt lite pengar, kan vi säga.
Det är väl det man gör hela tiden när man handlar med.
Ja, det är som man gör för att gynna sin nätmäklare. Det är nog det jag har gjort den här veckan.
Men du Per, vi pratade ju om Oncopeptides i förra veckan.
Just det.
Det var ju ett ganska dåligt köp som jag gjorde. Ja, i alla fall tillfället.
Tillfället, det var ju en stor utförsäljning. 3 miljoner aktier från en av de som har varit med jättelänge. Industrifonden sattes till institutionella investerare.
Det är amerikanska investerare. Vi vet fortfarande
inte
vilka
det är. Vi vet inte om det är Amerika, vi vet inte om det är en eller flera. Det var ju drygt 5%
av aktierna,
av börsvärdet. Ja, vi får se. Det var ingenting. Men vi är ju långsiktiga.
Ja, självklart. Vi är minst ett års sikt.
Minst ett års sikt. Eller kanske två.
Förlåt. Nej. Jag bara tänkte på det här. För Lans köpte ju faktiskt Onko som en hedge, berättade han. Mm. Just det. Och hedgar ska kosta pengar. Det är en försäkring. Mm. Så att allt har väl egentligen blivit som du hade tänkt.
Ja, faktiskt.
Ja. Bra.
Mm, jag är nöjd. Så, än så förlåt. Länge.
Nu, Elinor, berätta.
Ja, jag köpte det här amerikanska vattensystembolaget Xylem.
Aha.
Ja, och det var inte så där.
Wow.
Det har inte gått så jättebra heller på kort sikt. Men tänker ju i det långa loppet, tänker jag. Vi pratade en del om hållbarhet och kanske framförallt du gillar att prata infrastruktur.
Ja, alltså jag hittade den där jättemånga bra infrastruktur, vattentemafonder.
Ja, ja, och så kändes det ändå som att ja.
Du hittade den?
Jag hittade den.
Nej, men...
Ja, men den har varit lite på min näthinna för jag har faktiskt två i min närhet som också jobbade, alltså bara med ren slump. Ja, så det köpte jag.
Då måste jag fråga om, verkar det vara en bra arbetsgivare? Eller liksom har de...
Får
det intrycket? För det tycker jag är lite roligt. För jag har en granne som jobbar på Microsoft. Och hon jobbar jättemycket. Och det verkar jättebra. Men man hör liksom att hon är glad att gå till jobbet. Och de jobbar jättemycket och mycket grejer. Och
tänker, jag har inte jättebra.
Nej, men lite sådär. Man hör ju ändå.
Jag pratar med varje dag. Så.
Nej, men det är sådär. Men... Spännande. Den har jag själv tittat på. Det har du också gjort, Fredrik, vet jag.
Jag har inte gjort mer research än så. För jag har det blir så här en tendens som man tänker så här, det ska jag titta mer på. Och sen så blir det inte av istället. Så jag bara...
Vad heter det? American Waterworks finns det också.
Jag kan inte
det där. Nej, men det är jättespännande.
Det finns flera vattenbolag ju.
Ja, jag vet. Det finns. Men den här är jättebra, tycker jag. Eller jag stöter på den, många som pratar väldigt gott om den.
Alltså vattenbolagen har ju gått extremt starkt också. Jag har ju skrivit om det några gånger. Men de har ju, alltså kurserna har ju verkligen stigit
kraftigt.
Det kanske
var ett väldigt dyrt köp.
Nej, men vattentemat fortsätter, säger alla. Med globaliseringen, urbaniseringen. Och
hela Indien ska få rör och sådär.
Och storstäderna växer. Jättemycket. Alltså det är ett globalt fenomen. Det är inte bara Stockholm som växer. Men vad vi nu växer, alla städer.
Och även här i Sverige är det eftersatt.
Ja, det är jätteeftersatt. Ja, det var ju någon kommun.
Sjunde AP-fonden-vdn här. Han ville ju jättegärna kunna investera i svensk vatteninfrastruktur. Men får inte då enligt lag.
Nej, det är ju jättesynd. För det behövs. Jag såg att det var någon kommun nu som skulle höja kommunalskatten ganska mycket. Huvudargumentet var inte vård och omsorg som det brukar vara. Utan det var för att vatten...
Men finns det inte rör in i Stockholm som har legat där liksom i 100 år
jo,
eller mer?
Jo, alltså det är jättemycket. När man är på de här seminarierna, de visar hur det ser ut i hela världen. Alltså det finns städer som har så här Paris och London, de har ändå äldre. Det är jättegammalt.
Och prissättningen, framförallt, i alla fall inte, jag vet inte hur det ser ut i resten av världen just med prissättningen, men prissättningen motsvarar liksom inte vad det kostar egentligen här. Och vi är väldigt vana vid att betala nästan ingenting för vårt vatten.
Nej. Ja.
Och då blir det liksom, det blir fel.
Och det dyraste med vatten är att transportera det. Det är mycket elkostnader. Vatten är tungt, det tänker man inte på. Jättespännande. Det där kommer jag följa när det är något. Det kanske dimper ner i min portfölj också.
Ja, ska vi ta helg?
Det ska vi.
Det tycker jag.
Bra. Ciao. Tack och hej.
Hej.